Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Britannia, Britannia rules the waves. Britons never, never, never shall be slaves. Ooh, Britannia, Britannia rules the waves. Britons
never. Hej och välkomna till avsnitt 116 av Svenska FPL-podden. Vi förbereder oss inför en Double Game Week 32, om en liten Double Game Week, men ack så intressant. Vi spelar in tisdagen den 13 april och agendan för dagens avsnitt så gör vi lite som Stefan och Fredrik gjorde förra veckan. Vi skippar faktiskt den här traditionsmässiga laggenomgången från Game Week 31. Och istället lägger vi lite fokus på det vi har valt att kalla för veckans punkter. Lite diskussionspunkter från tidigare Game Week, men även framförallt med fokus framåt. Vi kommer med veckans rekommendationer. Vi har en kaptensdiskussion för Game Week 32 som jag tror kommer bli ganska enkelspårig, men vi får se. Och avsluta med era lyssnarfrågor. Stort tack till Olka Sportresor, Unisportstore.se och Glenn Sportsbar. Och känns som det var länge sedan vi var fulltaliga. Idag är Stefan borta. Hur är läget med dig, Fredrik?
Nej, men det är bra ändå, tycker jag. Tack. Jag håller med dig. Vi ser fram emot att put the band back together. Men vi får väl styra det här, du och jag, idag. Hur är läget med dig?
Ja, men det är helt okej. Okay. Det känns lite som att du är poddens trygga punkt. Du har väl inte missat någonting egentligen sen du kom in här.
Lite som Dirk Kuyt när han kom till Liverpool. Bara presterar på en jämn nivå, men det är ingen som riktigt bara flyter ut på kanten, gör grovjobbet.
Ja, men det är underbart. Veckans punkter som du körde förra veckan, jag lyssnade på podden, tyckte att det var rätt bra. Vi fortsätter med det. Jag har inte fått så mycket feedback som jag hade önskat från våra lyssnare, så ni som lyssnar nu får jättegärna gå in på vår Facebook-sida, skriva lite kommentarer. Saknar ni laggenomgången eller gillar ni det här upplägget, så hör gärna av er. Men nu är det för sent för det här avsnittet, så nu kör vi på det bara. Och Fredrik, du kan väl kicka igång där, tänkte jag.
Absolut. Och då är det ju omgången som var, och några grejer som jag reflekterar över. Den första saken som liksom verkligen satte sig på näthinnan, det var ju den här sleeping-cellen, den här terroristcellen som bara inte gör någonting på flera år och sen vaknar till liv. Det var lite den bilden jag fick upp när jag såg Chelsea och kanske framförallt Kai Havertz, som ju kom inför den här säsongen med otroliga förväntningar, nästan som man tyckte synd om killen. Och var ju så urusel i början, alltså han slog inte en passning rätt. Det var någon match där i början skulle slå en passning på egen plan halva och missade liksom medspelare med 15-20 meter. Men han börjar ju liksom komma igång nu, och förmodligen har han väl hittat sig rätta lite socialt, börjar förstå spelet, och han börjar ju faktiskt leverera poäng nu också. Så Havertz kan ju vara den där sleeping-cellen som har vaknat till liv. Och även tycker jag att man ska nämna Pulisic där, som jag hade stora förväntningar på inför säsongen. Han har ju dragits med lite skador och lite, ja, vacklande form så där. Men också en poängspelare vet ju att när han är i form, då kommer poängen. De har ett helt okej schema, tycker jag. Framförallt så har de ju väldigt mycket att spela för. Och sen är det ju det, frågetecknet kring rotationen. Men jag vet inte, vad säger du? Vad är känslan, din känsla kring Chelsea?
Ja, vi har ju varit inne och pratat Chelsea ett bra tag nu. Du har framförallt uppat Mount, och vilket både jag och Stefan har hakat på till viss del. Jag tycker det är lite... Det är ju, Pepsi Roulette har ju varit tal om mycket. Jag tycker, det har inte satt sig än, men jag tycker Tuchels tombola absolut ska bli någon form av begrepp där också. Och den är ju minst lika lurig som att sätta Citys elvor, tycker jag. Han tänker ju inte som andra. Det är precis som Pep där. Man försöker, jag vet att det var flera som i ett wildcard nu till exempel satt kvar med en Alonso, för man tänkte, ja men nu startar Chilwell här i Champions, och då är det såklart Alonso som startar ligan, men riktigt så kunde man inte tänka. Vi såg ju en Chilwell här få 90 minuter. Jag tycker det är lurigt, men jag håller med dig om kanske framförallt Havertz. Jag tycker att det är många som pratar där om den falska nian, den roll som han har fått, men Tuchel har varit ute och sagt det flera gånger att det är inget falskt med Havertz roll överhuvudtaget. Han spelar nia, och jag tycker faktiskt det stämmer in ganska bra, för jag ser inte alls att han droppar ur som jag i alla fall förknippar en falsk nia som. Jag hade jättehöga förhoppningar på Havertz när han kom, och blev väl besviken, men jag tror han har tickat igång, och för mig är det väl ganska solklart att det är Tuchels första val som central forward egentligen. Sen så är det här, det är den här rouletten. Visst, det är mycket att spela om i ligan. Däremot så får vi se, nu spelar Chelsea andra matchen, returmötet idag mot Porto, men det var ju ett riktigt bra resultat i första matchen, och man kan väl tänka sig att de kommer kravla sig vidare härifrån. Jag skulle bli förvånad om de inte gör det. Och då ser vi igen, det är Havertz som startar centralt, och så bakom honom har du Pulisic och Mount. Så det här är ju lite något första alternativ som jag tror vi ser idag. Samtidigt så ligan är viktig, men jag tror ju knappast att Havertz kommer starta alla matcher och sådär. Det är klurigt, men kan man hamna rätt så är det ju jätteintressant. Kollar man ägarandelar på Havertz så är det 3,1% och en Pulisic på 2,2. Båda de är ju såklart intressanta, men det är det här mittfältet. Jag tycker att det är extremt trångt på mittfältsplatserna. Jag kommer ju senare i en av mina punkter prata om Messe Lingard. Och tillsammans med Liverpool-gubbarna och sådär. Det är en plats som ska hittas. När både Havertz och Pulisic står som mittfält. Jag hade nästan uppskattat om Havertz hade stått som forward. Jag vet inte hur du tänker.
Ja, nej, men I hear you. För det är ju känslan att de ska ju liksom någonstans knös in där på mittfältet. Och det är ju tight. Men å andra sidan en ganska trevlig prisbild ändå. Runt 8 miljoner, lite drygt. Det, liksom, det går att ha den lite som en pant nästan. Liksom. I alla fall någon form av mid-price mittfältare nästan, får man nästan säga att det går som. Så att, jag tycker det kan finnas en, det är, precis som du var inne på, så är det ju en väldigt enkel väg för att hitta någonting som sticker ut.
Ja, det är ju många som har gått tungt in i Chelsea-försvaret och i vissa fall till och med tripplat upp med en Mendy i kassen kanske, och en Aspi och Rydiger eller sådär. En spelare jag tycker kan vara värd att nämna där, som jag inte har hört lika mycket snack om i försvarsleden. Vi var inne på det tidigt att de här ytterbackarna i Chelsea var väldigt intressant, och sen så blev det väl kanske lite svårare sen Tuchel kom in. Men för mig tycker jag att Reece James ändå, det finns ett case där. Prisad 5,0, ägarandel på 6,6%. Och den konkurrens han har jämfört med Chilwell Alonso, som är ganska klurig, det är ju från en Hudson-Odoi. Och det känns inte riktigt som att den ska kunna påverka lika mycket som det kommer vara ute på vänsterkanten. Alltså, Reece James är ett sånt namn som jag ändå tycker är värt att bolla upp i Chelsea, där man dels kan vara där och ta del av nollorna med det här stabila försvaret, men även kunna få en del offensiv utdelning. Det har vi sett här tidigare under säsongen.
Nej, men det är en bra shout, helt klart.
Yes, du kan väl egentligen fortsätta med dina punkter där, tänkte jag.
Vidare då så är det ju svårt att inte känna lite déjà vu-känslor med detta Leicester. Det som vi inte kanske har upplevt på samma sätt förut är väl Iheanachos brace som han genomgår just nu. Men laget i övrigt, det luktar ju. Det luktar liksom tappa tvålen igen och rinna ut utanför topp 4. För att nu är det bara 4-5 poäng ner och det är många lag som jagar. Det är bra lag som jagar. Visst, man har inget omöjligt spelschema, men om det är Iheanachos form som ska bära Leicester, inget ont om honom, han är en bra spelare. Men alltså, Vardy känns inte som att han är sitt rätta jag. Vi har en James Maddison, en Jose Perez och en Hamza Choudhury som passar på att parta lite under covid-nedstängningen så att de inte fick vara med i senaste matchen. När de är tillbaka, det vet vi inte. Rodgers var ute och sa att han var oerhört besviken. Ja, vad betyder det? Att de är borta 3 matcher, 1 match? Vi vet inte. Så att, och hur påverkar det gruppen? Hur påverkar det laget? Man har haft lite taskig form. Jag vet inte, jag har väldigt många frågetecken här. Med det sagt, Iheanacho är ju liksom en bra pant. Han har ju formen nu, så det är liksom inte fel att gå på honom. Men vad säger du kring hela laget Leicester? Delar du oron där eller?
Ja, men lite grann. Det är många som klev på där i sitt wildcard just med den här fixture-swingen som vi ändå såg. Dessutom så har vi ju såklart Iheanacho som har visat en helt galen form. Jag tror så här, hade man ställt frågan till Leicester att efter 31 spelade omgångar att de skulle ligga på en tredje plats med 56 poäng, det tror jag de hade tagit direkt. Men nu börjar det nog liksom göra sig lite påmint hur det var förra gången. I och med Spurs torsk här mot United senast så känns det som att de lite blev avhakade, lite halvt i alla fall. Det känns som att det är Liverpool-Chelsea som kan utmana Leicester och West Ham som ligger där 3-4 just nu. Det är i alla fall min spontana känsla. Och där har vi varit inne på, Liverpool har ett fint spelschema. Och ja, jag vet inte vart du står där Fredrik som Liverpool-supporter. Men min känsla är väl också att Champions League-äventyret tar slut nu för Liverpool förmodligen imorgon. Och då är det fullt fokus ligan. Chelsea, ja men de har helt okej okay spelschema och visar liksom fina tendenser så att de kommer nog plocka sina poäng där bakom. West Ham, ja det ser inte ut som att det ska avta heller så att det gäller nu att Leicester verkligen kapitaliserar på det här spelschemat för att vi säger att de har ett bra spelschema och det stämmer ju om man kollar. Ja, men kommande fyra är ju liksom, det är så bra som det kan bli. Det är West Bromwich, Crystal Palace, Southampton, Newcastle. Men sen är det United, Chelsea, Tottenham som de avslutar med de sista tre. Och alltså, om det ska bära, då har man inte råd att tappa mycket poäng i de här kommande 4 gameweeksen, om ens några.
Nej men precis, det är också lite inne på att ta de 3 vinster och en oavgjord där.
Ja.
Då är det inte säkert att de är i något jätteförarsäte inför de 3 sista.
Nej. Samtidigt går de rakt där så kommer de säkert ha byggt någon form av momentum. Dels självförtroendemässigt och sen även liksom kanske till och med ha fått dragit ifrån något. Att det har blivit något poängtapp för någon annan. Så ja, det är intressant. Sen så här, har man gått hårt in i Leicester nu, oavsett om det är ett wildcard eller du har offrat byten för det, ja, men, det är inte så att man lämnar båten med det här spelschemat, det tycker jag inte. Iheanacho tycker jag är ett jättebra pant. Frågan där har ju varit liksom, ja, men, vad händer nu när Maddison kommer tillbaka? En barn som jag inte riktigt har koll på hur länge han blir bort. Det är knät där liksom. Men Maddison är ju liksom väldigt nära då. Men jag kan inte tänka mig att Rodgers lyfter ur Iheanacho i den form han är. Så att där sitter man ju kvar. Och om man inte har klivit på än så är det liksom inte för sent att göra det, tycker jag inte. Jag gillar ju även en kastanj. Och jag tror kanske att är det så att Maddison kommer in att han får någon central roll bakom bakom Vardy och Iheanacho, och att vi då kan få se wingback-formation igen. Och det gynnar ju både en Castagne och en Pereira som är tillbaka. Leicesters ytterbackspel är ju intressant. Med det här spelschemat också tror jag att det finns ganska goda chanser till åtminstone 2-0 nu kommande 4 matcher. Men det skulle liksom i den bästa utav Leicester-världarna till och med kunna bli 4. Så att ja, jag tycker att Castagne är en intressant spelare att byta in. Eller Pereira, där är vi liksom en smaksak egentligen.
Nej, men så det är som sagt, precis som du är inne på, de här 4 kommande matcherna ser ju väldigt fina ut, men det är verkligen upp till bevis. Jag är inte lika sådär bergsäker på att, som sagt, hur är liksom känslan i truppen, byggs det upp lite sådär lite småångest med förra säsongen i åtanke, och jag menar, spelarna är inte korkade, i alla fall inte alla utav dem, så de ser ju också spelschemat och fattar ju att vi bör ta rätt mycket poäng i de här 4 matcherna nu för att avslutningen blir jobbig.
Men det är svårt det där, du var inne på det med Chelsea, de har mycket att spela för, det har Leicester också, det brukar vi säga är positivt. Sen så kan man ibland se de här som inte har något att spela för, som vissa då helt slutar, men andra som kan spela helt avslappnat. Så att, alltså det är svårt, det här är, tycker jag, ett perfekt fall att se hur kommer Leicester reagera, och speciellt med tanke på vad som hände för ett år sedan, då de liksom föll på målsnöret på något sätt.
Ja, men det är lite att gå på egen känsla, men det kan vara bra att ha med sig kollen, och som sagt, oavsett om man tror på Leicester mycket eller lite eller inte alls, så finns det ju enskilda spelare som du var inne på, Iheanacho, som oavsett vad kan vara intressanta.
Ja, sen är det svårt att liksom vara allt för hård och kritisk mot Leicester nu. Det är inte så lätt när man möter en Messi Lingard.
Nej, eller hur?
Du hade en sista punkt.
Ja, men absolut. Och det är väl svårt att undgå ändå att detta Leeds trummar på. Jag och Stefan var ju inne på förra veckan där att, och du och jag dessförinnan, att spelschemat såg ganska tufft ut. Och det kändes liksom som att det var en ganska lång uppförsbacke. Och samtidigt så ligger man i mitten av tabellen. Ja, hur kommer man reagera på det? Men det är klart, är det någon tränare som kan piska liv även i och motivation även i spelare som ligger i mitten av tabellen, så är det väl Bielsa kanske. Men nu är det bara 2 tunga matcher kvar av det här schemat. Och vi såg ju hur de tog sig an City borta. Och några av vi som var lyckliga nog att få in Dallas från bänken med 17 pinnar. Det kanske inte kommer hända igen, men både Liverpool och United som man ska möta 32-33, det är på hemmaplan här nu. Vi vet att, alltså, jag kan också tänka mig att Leeds, de är ju i praktiken har de ju säkrat kontraktet, så de behöver ju liksom inte gnetspela för att få med sig en poäng och liksom rädda livhanken, utan jag tror Bielsa kommer att försöka och spela ett, om inte offensivt spel, så han kommer i alla fall inte backa hem liksom. Och efter Liverpool United, ja, men då finns det en hel del intressanta matcher framåt slutet här, och ja, jag tror att det finns spelare i Leeds och hålla koll på. Alltså en Rafinha som spelar för en flytt till en större klubb känns, nu har han ju dras med en lite lättare skada, men förutsatt att han är tillbaka från den, det är en sån spelare som jag lätt kan tänka mig hoppa på här i slutet. Och alltså Dallas, han är ju liksom inte out of position försvarare, han är ju offensiv mittfältare. Det är liksom ingen Lundström som är listad som back och spelar mittfältare, utan han är listad som back och spelar offensiv mittfältare, och det är ju väldigt ovanligt. Så att både Dallas, Rafinha, nu har ju Bamford sett lite svagare ut på slutet kanske, men ja, jag tycker ändå att Leeds ser mer intressanta ut än vad de gjorde för ett par veckor sedan. Vad är din känsla kring det?
Ja, ska man fortsätta där på Bamford, så tror vi väl fortfarande att han tar nästa straff, va? Det var väl så det var sagt, så att han tar dem tills han missar. Nej, men Leeds, ja, jag vet inte, om jag ska vara helt ärlig. Jag hör allt vad du säger, och samtidigt är man ju väldigt chockad här efter det senaste resultatet, där de får en tidig utvisning och ändå vinner med 2-1. Men om vi ska vara helt ärliga, om man såg matchen, ja, och även om man går in och kollar statistik, ja, det är ju ett rån. Det är en expected goals-siffra på 0,13 på Leeds. Och City, de har ju en expected goals över 2. Så att, att de kommer iväg med 3 poäng här, det är ju, alltså, det gör de en gång på 100 i motsvarande läge. Sen får vi se, du var inne på det, Rafinha dras med någon liten smäll. Jag tycker det är jätteintressant att följa, för dels så tycker jag att det är Leeds absolut bästa spelare, men också att han är väldigt viktig för hela laget. Jag tror att försvinner Rafinha och missar några matcher, det kommer påverka en spelare som Bamford extremt negativt till exempel. Även en spelare som Dallas. Så att där ska man hålla liksom utkik tycker jag, och hålla lite koll. Och absolut, har man möjlighet att sätta sina leadspelare på bänken här mot Liverpool och United, så kan man ju göra det. Och man kan även spela någon av dem så. Men man kanske inte ska förvänta sig att få de här Dallas-utdelningen som kom här i Game Week 31. Men sen vänder det som sagt, och ja, vi får se. Jag tror precis som du att det är ett lag som kanske inte Bielsa kommer tillåta att bara liksom skita i och lägga sig på stranden, utan han kommer kräva bra prestationer. Sen kommer det inte vara liksom superviktigt att kriga till varje poäng, och det tror jag egentligen bara är positivt ur liksom offensiv utdelning, utan det har vi sett från Leeds tidigare, de kör på, det spelar ingen roll om man vinner med 4-3 liksom, utan det kommer nog göras en del mål i de här lite enklare matcherna, och det är möjligt att Bielsa testar lite nya grejer och så här, för att kontraktet är säkrat, men de har egentligen inte så mycket att spela för och avancera supermycket uppåt och sådär. Ja, vi får se, men som sagt, jag tycker inte man ska dra stora växlar över det här resultatet från Game Week 31. Det tycker jag är att gå lite för långt.
Vad är spännande att höra vad du har för text från helgen som var.
Ja, men det är väl rimligt och liksom, när vi är vid Leeds och då går över till Manchester City som nu torskade mot Leeds. Lite chockerande kan jag tycka. Men det är ju det här, Pep kan säga vad han vill, men Champions League ligger i huvudet helt säkert. Det är ju ett lite lurigt läge de har satt sig i, och de här kvartsfinalspökena som finns där. Det är ingen självklarhet att de löser det här mot Dortmund imorgon, även fast jag håller dem som klara favoriter. Sitter man där med sitt tillgångar och inte har gjort sig av med dem än, så är det ju så här att nu har de ju match mot Villa i helgen. Det är efter Champions League-matchen. Och inkläm däremellan, och sen så är det en ligacupfinal, och liksom titlar är ju det intressanta, så fullt fokus kommer ju vara på Champions League, det är nummer ett. Sen kommer en Villa-match där liksom Pep vill vinna varje match, såklart, men jag tror fokus ändå kommer ligga på att vinna en ligacuptitel därefter. Så att vilka som kommer spela mot Villa, ja, men det är inte så lätt att veta. Och sen är det en blank som sagt i 33 om man pratar fantasymässigt. Så jag vet inte, jag har inga problem att vara helt utan City som jag är nu. Det är jag inte. Och med det sagt så tror jag att City-spelare har liksom bra potential i varje match att ta poäng. Frågan är bara vilka. Jag ser liksom ingen immun mot rotation. Diaz har det pratats om tidigare. Men det såg vi ju här att även han kan riskera att få någon vila här och där. Nu fick han ju en. Så, ja, men jag tror att de kanske kan komma lite tätare även för honom än vad de har gjort tidigare. Även om jag tror att han kommer spela mycket. Sen så... Ja, sen är det väl typ Ederson som jag känner mig liksom trygg med. Och det kanske är det liksom caset. Det svåra då med City-spelarna, ska man då investera en 12,0 i en Kevin De Bruyne eller sådär, då vill man gärna kunna sätta binden där. Det är vanskligt, är det. Och jag känner mig inte riktigt bekväm. Om jag ska stå och välja om jag ska ha De Bruyne, Bruno eller Salah, då hade jag nog ganska fort gått bort från De Bruyne. Jag tycker dessutom att det är så här obehagligt att gå in och med varje helg gå in och kolla laguppställningen och liksom sitta och vara livrädd för att din spelare inte startar. Och framförallt om man har investerat 12,0. Däremot så kan det ju vara någon läge att ta någon pant liksom och gå på någon spelare som man tänker så här, men det här är inte en spelare i första elvan. Det är nästan det jag skulle rekommendera. Vi såg det var Ferran Torres som gjorde mål nu. Det är uppenbart att han inte kommer starta i Champions League-matcherna här framöver, tycker jag det verkar som. Och då kommer han säkert få ganska mycket tid i ligan. Får han det så gör han det ju ändå bra. Vi har spelare som Bernardo Silva. Tidigare så tänkte jag så här, men Phil Foden och Mahrez är sådana spelare som jag gärna skulle gå på. Foden som är ung och får mycket speltid. Men han har gjort det lite för bra, precis som Mahrez. Så de verkar vara inkluderade i den här första elvan, så som jag tolkade. Jag vet inte hur du resonerar kring City där, Fredrik.
Ja, men jag var ju en av de som gamblade lite och bindlade De Bruyne i helgen som var. Jag var helt livrädd att de skulle byta in honom de sista minuterna där.
Som de gjorde med Gündogan.
Ja, exakt. Så, och honom hade jag ju också. Mm. Och det är de två City-tillgångarna jag har och har ett fritt byte. Och för ovanligheten skulle se er in och fingrar på en minus fyra och faktiskt byta ut dem båda två. Jag tycker det var länge sedan jag var så här ointresserad av att ha City-spelare i bygget. Mm. Det känns liksom lite som du säger, vilka kommer spela mot Villa? Ja, det är väl Ake och Mendy och Ferran Torres och liksom, visst det är bra spelare, men det är ju inga spelare jag är supersugen på att investera i ändå. Nej, jag vet inte. City känns som en riktig no-go-zone för mig just nu, också för att det finns väl mycket andra spelare som är intressanta. Och vi är inte liksom i något läge där du, ja men ibland är vi ju i skeden kanske framförallt gällande just De Bruyne, att går du utan honom så är det en väldigt stor chansning, för om han liksom, ja men får en riktigt bra score, då är det väldigt många som får den, och det är ju inte känslan, framförallt inte bland liksom väldigt aktiva managers. Han har en TSB, en ägarandel på strax under 20%, och då tror jag att De Bruyne sitter i väldigt många ghost chips. Så att det är snarare så att han, ändå om du håller honom, är en liksom en, inte en differential, men semi-differential. Men nej, jag vet inte. Det är mycket pengar, precis som du nämnde där, som jag investerat. De vill jag gärna investera någon annanstans.
Ja, det är just det att det finns så många bra andra alternativ. Jag som sagt har inga problem att gå utan dem. Samtidigt som sagt, hamnar man rätt finns det bra lägen. Men just de här spelarna som tidigare har varit liksom av det högsta intresset. Det är ju Gündogan, De Bruyne. Vi har varit inne i försvararna där, Cancel och Stones, Diaz. Ingen utav dem, alltså det är ju första val. Alla de är första val. Och det gör att de kanske inte kommer vara första val i ligan. För att även om de tappar nu mot Leeds och United vann, alltså det ska vara extremt mycket till för att City ska tappa det här, även om de spelar med juniorerna, det som är kvar. Skulle United vinna sin hängmatch de har på City, då är det 8 poäng upp till City och sen dessutom målskillnad i Citys favör. Och sen så United, alltså United kommer inte gå rent, det som är kvar, det är väldigt svårt att se. Och som sagt, Citys lite reserver, och jag tror heller inte, det har vi sett från Pep tidigare, det är inte så att han kommer byta ut alla spelare för en vecka och sen så kommer 11 nya in, utan det kommer vara spelare som får, liksom, utav de här som vi pratar om, som är viktiga spelare, som fortsatt kommer få speltid i ligan. Men är det för mycket osäkerhet till liksom lite felprisade, kan man säga, just i det här läget på säsongen. Man skulle ha någon liksom insiderkontakt som kunde läcka liksom materialet. Tänker, då är det värt att offra sitt byte varje vecka bara för att få in liksom en City-tillgång egentligen som man vet kommer starta och som man kan tänka sig sätta binden på. Men det har inte jag, och vad jag vet så har inte du det heller, Fredrik.
Nej, men däremot det vi har är ju ändå en erfarenhet att vi vet om att är det så att oavsett egentligen vem som startar nu mot Aston Villa till exempel. Säg att du sitter med en De Bruyne i bygget och du chansar att ha kvar honom, så startar han. Mm. Ja, då kan du sitta och jubla där i en timme lite drygt, men när du då står 2-0 sen, då kommer han ju plocka av honom i 63:e. Ja. I bästa fall.
Ja, det är det som är. När du liksom väl får dina starter i ligan på de här viktiga spelarna, så kommer de i många fall inte få 90. Så är det. Sen, spelschemat är bra från 34 och in i mål tycker jag. Det är bland annat Palace och Newcastle och Brighton och Everton, och så Chelsea också däremellan som ska tryckas in. Men klurigt. Kanske att det kommer ge sig lite senare, precis i slutet av säsongen, att man hoppar på någon. Men just nu håller jag mig borta. Som sagt, nu pratar vi om Champions League och vi pratar om Liga-cupfinalen eftersom den kommer upp här. Men det är ju, de är ju även kvar i FA-cupen. Mm. Och även där kommer det prioriteras. Det pratas ju om den här liksom drömmen om kvadruppen. Och alltså, jag vet inte, går man in på bettingsidan nu, så jag tror att City är en av favoriterna till Champions League, och de är absolut favoriter i både Ligacupen, FA-cupen och ligan i stort sett hemma. Så kvadruppen är liksom inte bara en dröm, utan den är faktiskt realistisk, även om Champions League är mycket tillfälligheter och ja, det kan hända mycket, och de ska ju som sagt ta sig förbi den där fördömda kvartsfinalen för Pep.
Ja, precis. För att sen att slå ut och vinna mellan PSG och Bayern.
Ja. Från City så tycker jag det är ganska enkelt att gå vidare till Spurs, som också de har en blank game week 33, men som är i ett helt annat läge. Ingen Champions League. De har Liga Cup, men ja, som sagt, ja, det är det. Dessutom har de att spela för i ligan. Jag sa att de tappade en del nu här i torsken mot United. Jag tror inte att Mourinho helt har gett upp. Det är mycket att spela för. Dessutom har de ju dubbel nu i 32an. Och ja, Kane tror jag alla kommer sitta med. Jag tror även att Son kommer finnas i de allra flesta byggen. Frågan är om man ska gå på en tredje Spurs-spelare eller inte. Det är väl sånt som folk har liksom haft lite olika åsikter kring. Det ska bli kul att höra hur du tänker där, Fredrik. Men innan jag bollar över det, så skulle jag liksom, det är den här blanken i 33an. Men vad gör man sen då? Alltså, nu har man dubben, då kanske man tar in lite City-spel eller Spurs-spelare, men sen ska man flytta ifrån dem för att de har blank. Alltså, kollar du spelschemat sen? Alltså, det är Sheffield United hemma som kommer i 34an direkt. Följt av Leeds, Wolverhampton, Aston Villa och sen avslutningsvis Leicester i sista omgången. Alltså, jag sitter gärna kvar med Kane och Son i alla fall. Om vi börjar där, hur gör man med sina Spurs-tillgångar nu efter Double Game Week 32? Och nöjer du dig med Kane Son, eller kollar du på en tredje, och i så fall vilken?
Men för att börja med hur vi hanterar blanken, så tycker jag att de här tre platserna på bänken, om inte tre så i alla fall två utav dem, mycket väl ska liksom nyttjas för att övervintra Kane och Son. Och bara ta att de kommer inte att spela i 33an, och sen precis som du säger, ett fint schema, då vill man sitta med båda. Just den, alltså, i och med att de har så pass höga ägarandelar, så blir det ju liksom, ja, känslan blir ju att men alla har ju Kane, eller alla har ju Son, men alla har ju inte båda. Visst, det är en hel del aktiva människor som har båda, men långt ifrån alla. Den liksom kombinationen den är betydligt lägre i procent än man kikar på dem var för sig. Så att för mig är det ganska givet ändå att man liksom håller på dem över blanken. Och är det så att man måste skeppa City-spelare för det, gör det. Det är det jag tänker göra. Gällande en tredje spelare där, jag tycker att det är väldigt, väldigt svårt att hitta någon som är bra. Stefan var ju inne på i förra veckan där, om man drar ett wildcard, att man kunde ha Juris och sen ha en lite billigare keeper som man spelar i 33an för den som drog ett wildcard. Och det är ju ett alternativ. Men utöver Loris, alltså Reguljon, men kommer han få starta båda matcherna? Ja, kanske inte. Bale är ju, han fick jobba in några minuter här nu senast, men det är väl inte så mycket att hänga i julgranen kanske. Lucas Moura, men i den där offensiva mittfältspositionen. Det är många val han har. Dele Alli sopar väl bort sig själv på sociala medier här för någon dag sedan. Men ja, det är ju annars sedan Mourinho, jag har ingen aning om vad han tänker. Men det finns en Bergwijn, en Dombele och Mora och Bale. Och, ja, det finns lite Lamela. Det finns lite för många för att jag ska känna mig säker på dubbla starter i 32an på någon annan än Kane och Son. Och sen med blanken sen så, jag vet inte, för mig känns det som att det räcker med två. Jag vet inte, har du identifierat någon tredje som du blickar mot?
Nej, jag kommer gå på två. Jag förstår Stefans tanke kring jurister. Ett problem för många är om man då skulle gå på en billigare målvakt att man kanske kollar mot en Fraser Forster i Southampton som då är prisad 4,0 och nu har tagit första platsen. Ja, men Southampton har ju också blank i 33. Så att, ja, nej, jag vet inte. Det är väldigt mycket investerat i målvaktssidan om man ska sitta med en jurist och en Martinez eller liksom så. Och det vet jag inte om jag tycker det är värt det. Jag tycker det är bra. Och det vi var inne på med City då, där man liksom är lite så här orolig, man ska kolla startelvorna. Alltså, man kan känna sig så trygg som man kan med Son och Kane. Det är ju skador liksom som ställer till det. Annars är de ju där vecka efter vecka. Och även i tajta spelscheman. Och nu är det inte så tajta spelscheman. Nu med dubben till exempel här. Det tycker jag är värt att poängtera. De spelar på fredag. Och sen spelar de nästa match på onsdag. Det är inget liksom tajt schema på något sätt. Att spela 21 på fredag och sen klockan 19 på onsdag. Nej. Alltså det enda som är väl den andra matchen där på onsdag, att den ligger inför ligacupfinalen. Vi vet alla hur Mourinho liksom prioriterar liksom titlar, att det är viktigt, och han påtalar det gång efter gång. Nu är han i en klubb som Spurs som dessutom, jag vet inte när de vann en titel sist.
Ingen som vet.
Nej. Så att det är väl det som är lite sådär jobbigt. Dessutom, för hade jag fått önskat i drömscenariet så är det ju liksom onsdagsmatchen, att den skulle vara först. Alltså hemma mot Southampton. För att Southampton ser ju riktigt klappusla ut. Men det är inte så att jag är orolig att Kane ska börja på bänken. Eller att sånt ska göra. Däremot skulle jag kunna se att de byts ut. Om det är en ledning. Men då har de ju gjort poäng. I alla fall Kane. Så att jag gör det ganska enkelt för mig. Son ska in, Kane ska in. Och jag lutar nog åt att hålla kvar dem båda. Kane definitivt. Son, ja, vi får se lite. Han är lite, det är lite audition på honom också. Trots det fina spelschemat. Så mittfältet där är så trångt som sagt. Och som det är just nu går jag utan en Bruno till exempel. Och ska jag få in honom så är det egentligen sånt som måste göra plats för honom. Så att där kanske det finns någon anledning att skeppa ut honom. Men det beror lite på vad andra mittfältare visar för form och hur sånt ser ut. Kane ska i alla fall ingenstans. Min sista punkt, och det måste ju vara Jesse Lingard. Jag vet, ni skrattar lite åt mig förra veckan. Jag vet inte vem det är som ska skratta längre.
Nej, det är du som skrattar åt oss, Alex.
Ja, jag unnar ju verkligen Lingard det här. Jag vet att du har varit inne på det flera gånger. Att du har inte så mycket till övers för honom. Jag har ganska mycket till övers för honom. Jag tycker han har fått motta extremt mycket skit. Visst, vissa saker för att han är så som han är i sociala medier och liknande. Men han har haft en jobbig tid psykiskt och fått utstå mycket liksom påhopp och sådana saker. Nu är han ju bara liksom unplayable. Jag tycker det är helt galet att se honom spela. Såg lite så här ute på liksom Twitter communityt där liksom att det var, undrar om det var FPL Swede som skrev det, att kollar man på Lingard så är han liksom den spelare i FPL som har tagit allra flest poäng i hela spelet sedan Game Week 20. Och då har han ändå inte spelat tre av de matcherna sedan Game Week 20. Och det är alltså i konkurrens med alla de här Kane och Bruno och Gündogan och liksom, ja men, you name it. Helt galet. Det pratas också väldigt mycket av hans icke-ägare om den här överprestationen med hans expected goals-siffror och expected goals involvement och sånt. Fortsätt prata, säger jag bara. Det här kommer fortsätta. West Ham har ett bra spelschema. Och samma där så var också en sån sak som flög omkring på, jag tror det var, om det var Ass i Fantasy Football Scout som var inne på det, han la upp en tabell på shots on target och han säger det. Och det är precis så som jag har gjort. Så det var kul att faktiskt se hans. Är man premiummedlem där ska man lägga upp och man har all statistik. Man kan göra egna tabeller och kolla vilka spelare som uppfyller den statistik som man själv tycker är intressant. Och jag har en sån grej som han har där det liksom kolla på intressanta offensiva grejer utöver expected-siffrorna. Och bland annat då shots on target. Är det så att man ligger högt med shots on target över, liksom, över tid, helt plötsligt så har de här expected goals-siffrorna ganska lite intresse. För fortsätter man skjuta så mycket och träffa mål, då kommer bollen att gå in. Kollar man just de siffrorna, senaste 6 matcherna så har Lingard 10 skott på mål. Det är egentligen bara Kane och Wood som har fler, de har 11, de står ju som forwards dessutom. Och en Iheanacho som har samma som Lingard på 10. Och det är de som kan mäta sig egentligen. Jag ser inte att det här ska avta. Sen, att han ska ge 2 mål per match och så, nej det kanske han inte gör. Det pratades mycket nu, hur ska han påverkas av att Antonio är borta? Ja, inte speciellt mycket. Det kommer vara mer flytande spel. Att Declan Rice är borta, hur ska det påverka? Jag tycker han har liksom svarat upp ganska bra på alla de där frågetecknen. Vi såg en Mark Noble nu här senast som fick någon skada i armen tror jag och blir borta. Om Noble inte är på plan och inte Rice är på plan, jag skulle inte vara förvånad om Lingard slår nästa straff för West Ham. Jag vet liksom inte, det känns som superlativen är slut. Och bara för liksom, att trycka in det lite extra, de ska möta Newcastle nu i 32an. Jag sitter lugnt kvar i min Jesse Lingard-båt och jag skrattar åt alla som håller på att prata om överprestation.
Ja, men det är härligt. Och som sagt, jag klev ju in och plockade in den i bygget. Så att det är ju med någon form av beundran och kärlek som vi har hånskrattat lite. Nej, men det är ju bara liksom, och han är ju mentalt i zonen. Det är ju det liksom. Det som slår en när man ser honom är att det ser inte svårt ut. Det ser lätt ut. Alltså, du brukar ju skämta om att säga Messi Lingard och utan att jämföra dem i övrigt så är det ju det, utan att jämföra spelarna, om man bara ser på Lionel Messi så är ju det som jag slår så ofta väldigt, är ju liksom det här att det ser så lätt ut när han gör det. Men hur svårt kan det där vara? Det ser ju jätterätt ut. Och som sagt, utan att dra jämförelsen så är ju det känslan på Jesse Lingard nu, det ser väldigt lätt ut.
Ja, men ett av målen han gör i helgen, jag fattar inte ens hur bollen går in. Han skjuter liksom på ena sidan försvararen och det ska liksom, det känns som att den där kan, om man skjuter på den sidan av försvararen ska den inte kunna leta sig in i stolpen. Men bollen liksom får någon märklig böj bara, han skruvar den ju såklart. Men alltså, jag såg inte att den skulle kunna gå in. Inte Schmeichel i mål heller, han stod där och liksom kände sig nog ganska trygg att den skulle gå ut. På något sätt så bara letar den sig in. I den här matchen så har de ju även en assist som blir bortdömd på grund av en så här riktigt tajt var offside. Korrekt förvisso, men, ja, men han är där och hotar i all tiden. Och det är både med mål och assist. Så att ja, men han kan leverera poäng på mer än ett sätt.
Ja, men kort och gott är du en av de 74% av människor som inte har dem, så plocka in dem.
Yes, så det kommer vi komma till nu när vi kommer till veckans rekommendationer. Vi ska inte börja på mittfältet utan vi ska börja i försvaret. Och Fredrik, vill du börja och nämna 3 försvarare?
Ja, men absolut, jag kan köra. Och Jag börjar med någon som jag har hållit ganska kära de senaste veckorna som plockade en nolla här för omgången i Lucas Digne. Tycker att Everton har ett helt okej spelschema. Och att Digne är i offensiv, slår mycket hörner. Ja, men det finns det vi är inne på honom tidigare. Och har en ägarandel på under 9%. Så att, ja, för mig känns det som att det är ganska bra. Poängen som han plockar till mitt bygge är liksom ganska mycket värda utifrån att det är många som inte sitter med honom. Och sen, det här är lite dubbelt det här, den här reken. Men någonstans är det svårt att bortse från den mentala boosten som Trent Alexander-Arnold får när han avgör matchen mot Villa senast. Och han var ju inte bra i matchen innan, ska vi säga. Han var ganska dålig. Men med spelschemat och så känns det ju som att Trent måste med där. Och sen vill jag in i det här Chelsea-försvaret, så Aspilicueta blir också en rek.
Mm. Ding där måste jag bara skjuta in. Jag har ju haft han nu ett tag. Tycker inte han levererar så mycket poäng, om jag ska vara helt ärlig. Det var 0 poäng i Game Week 7, 1 poäng 28, 1 poäng Game Week 30. Och det var liksom Burnley, Crystal Palace och så förvisso Chelsea då. Men ja, det blev en sexa här mot Brighton. Men han letar sig inte in bland mina reka trots att han är i mitt lag. Jag går istället på Kastanjeläster. Jag pratar en del om Leicester och det mesta finns väl egentligen i den delen när vi pratade om det. Men jag tror på Leicesters ytterbackar. De här kommande fyra matcherna tycker jag det är klockrent att sitta med. Och egentligen så är det en coin toss om man ska ta Kastanje eller Pereira. Jag väljer Kastanje med anledning av att han... Jag är livrädd för Pereira att han ska dra upp någon skada igen nu. Han har haft lite oflytt med det där och jag är lite osäker. Dessutom så är Kastanj något billigare. Det skiljer inte jättemycket. Pereira har en lägre ägarandel, men jag spelar lite safe där på Kastanj i det fallet. Jag följer med i din rek i Trent. Jag har suttit med han i stort sett hela säsongen utan att ha haft så mycket glädje. Men jag tänker liksom trägen vinner och tänker sitta kvar där. Och sen så, du var inne på Aspi. Jag har gjort ett lite modigare val, eller kanske mer dumt val. Men det är i Reece James. Och egentligen hänvisa till den diskussion vi hade där också. Jag tycker att nej, du kanske kommer få någon rotation, men kolla jag mitt bygge så har jag liksom en ganska stark fembackslinje. Så att för mig är det inget problem om man skulle vila sig en match. Och jag ser ändå uppsidorna på något sätt att dels komma in i Chelsea-försvaret men även få ganska goda chanser till offensiv utdelning. Och det tycker jag att Reece James verkligen bidrar med. Och jag tycker att ska man gå på ytterbacksvalet i Chelsea, då är Reece James man går på. Man går inte på vänsterkanten och hoppar in i den här Chilwell, Alonso, tombolan.
Nej, det låter klokt.
Mittfältet då är ju självklart Lingard med. Och jag tänker liksom inte prata mer om det. Jag tänker gå ganska snabbt igenom övriga två också. Son är där, lite med tanke nu på den här gameweeken. Men som sagt pratar vi även om spelschemat in. Man kan, om man känner för det, lätt sitta kvar med honom säsongen ut. Och sen avslutningsvis så har jag en Diogo Jota från Liverpool som, ja, men som känns riktigt het. Även om man inte kom iväg med några poäng nu senast. Så Jota kommer få mycket spel. Han är ju en del av Liverpools bästa elva. Och där har vi verkligen ett lag som har mycket att spela för i Liverpool. Så att, jag är inte orolig för rotation på Jota.
Nej, och det känns ju oerhört tråkigt att bara liksom kopiera den rakt av. Men å andra sidan så ska vi inte slå knut på oss själva. Man behöver inte plocka in Bobby Reid varje vecka. Utan jag är inte rädd för att rygga en bra rek. Och jag tycker att det var en väldigt bra rek. Det är samma tre namn som står i mitt block. Vi koppar den rakt av.
Ja. Hur resonerar man där på mittfältet? Jag till exempel sitter ju utan Bruno. Idag, jag tycker att det är svårt att få in honom när man har en Son, en Kane, en Sala en Trent och sådär. Om du ställer en Bruno mot Salah mot varandra, till exempel, hur resonerar du där? Jag har ju som sagt gått den här vägen och har faktiskt inte blivit allt för straffad av att gå utan Bruno hittills.
Nej, men precis. Jag har ju valt tvärtom och har Bruno och har inte Salah i laget. Och har väl haft lite huvudbry i City visserligen med De Bruyne, så jag skulle kunna göra ett byte till Salah där. Men jag tror att det blir sån för min del istället ändå. Bruno, ja, det är ju ändå risk att gå utan alltså. Nu är det Burnley hemma, Leeds borta.
Det är egentligen de två som jag är orolig för. Sen, så är liksom, sen är ju Bruno en sån spelare som man spelar varje vecka och kan ta tvåsiffrigt oavsett vilket lag han möter, ska man ju ha med sig. Men det är Burnley Leeds som liksom är de bästa matcherna som egentligen United har kvar.
Ja, men så är det ju verkligen. Och det är klart att sitter du utan honom nu, ta in honom för två matcher och sen känner att men nu är det någon annan premium, nu vill jag ha Salah för han har bra matcher. Den växlingen vet jag inte om man då hade jag nog lagt byterna någon annanstans. Alltså byterna är för värdefulla för att göra liksom sidledsbyten fram och tillbaka. Men
det som finns, som jag kan tänka mig att vissa kikar mot, det är ju den här lockelsen att man sitter med Son och man kanske har lite pengar på banken, att man till Game Week 33 då Son inte har någon match och Bruno sitter med Leeds, så mycket väl kan vara ett bra kaptensval, att man då vill liksom göra det skiftet. Men sen kommer man då det att så liksom Spurs, Sheffield United hemma i Game Week 34, och som sagt Uniteds schema blir lite lurigare. Så ja, jag tycker det är svårt det där, men jag har ju sagt det, Kane kommer vara kvar, men Son kommer lite få spela för sin plats och det kommer även påverkas av andra spelares prestationer, och där är ju en tanke som jag har då för att eventuellt hoppa på Bruno i slutet.
Ja, sen ska man komma ihåg det att ingen kan ju ha alla premiumspelare, utan alla måste gå utan någon. Och då får man ju liksom någonstans i sitt eget spalta upp resten av säsongen, kolla vilka är premiumspelarna, de är inte jättemånga, så det är ju liksom ganska lätt att spalta ner dem. Och sen är det ju så, vilka vill jag ha? Du kanske kan ha tre stycken riktigt heavy hitters liksom, om du skulle kunna ha ett bra lag i övrigt. Ja, då får du välja dina tre och sen får du stand by choices liksom.
Sen är det ju så, Bruno är ju den spelare under hela säsongen som har varit den som verkligen straffar den. Han har ju haft liksom ett effektiv ownership på över 100% väldigt många gånger och är den spelare i spelet som ägs av flest lag med ganska rejält. Det är väl den enda spelare, tror jag, som har över 50%, och han är ju en ganska bra bit över 50%. Så att det är en risk, samtidigt är det en möjlighet de gånger då han inte presterar. Så kan man ju, och jag tycker ju att det har funnits vissa sådana tendenser till att det lite kanske har börjat avta. Jag tror ju, nu har vi pratat med ingen United alls här i det här avsnittet. Pogba gjorde en jättefin match mot Spurs. Det har jag varit inne på tidigare. När Pogba spelar så tycker jag att Bruno kommer lite längre ner i banan. Och ja, det är lite min förhoppning. Inte att United då ska förlora på det, men att Bruno kanske inte kommer vara lika bärande i United, utan det kommer vara fler spelare som ser till att ta de där poängen, och att Bruno då inte är där och är inblandad i vart och varannat mål.
Nej, men precis. Det är framförallt som jag kan se när Pogba spelar och är i form också, att då vill ju han ha mycket boll.
Ja.
Och alla kan ju inte ha mycket boll samtidigt liksom.
Nej.
Så det där blir ju Bruno liksom straffad av att han måste gå ner djupare och för att få bollen överhuvudtaget.
Absolut, och sen tycker jag att Bruno är en spelare som är underskattad i det jobbet, i liksom sitt tillbaka jobb och vinna boll långt ner, och så han gör det bra där också. Sen vill man ju ha en nära mål eftersom att han är briljant i sina framspelningar och sådana saker, men ja, jag tyckte ändå det var intressant att ta ett resonemang när varken du eller jag hade Sala eller Bruno med i mittfältsrekarna. Anfallssidan, för mig är det ganska enkelt. Vi brukar gå med två anfallare i de här rekarna. Och Kane är kanske den mest självskrivna av alla. Och det är svårt att förbi se Iheanacho i Leicester nu. Så att det är mina två. Det må vara tråkigt och template, men ja, det är så jag kan inte gå på något annat. Dessutom tycker jag det är svårt att hitta anfallare.
Ja, det är det ju, men du kan vara lugn. Jag ska hitta ett riktigt spicigt och out of...
Är det Fulham?
Nej, det är inte riktigt Fulham, men det är väl samma... Nej, det är inte, det finns inte så mycket... Det är samma stad, tänkte jag säga. Ja. Nej, men jag tycker att det kan finnas ett case. Som sagt, vi har ju varit inne på det väldigt mycket, men det tåls att upprepas. Så här i slutet av säsongen så blir det ju mer... Eller inte mer, men det kan bli en hel del liksom man-man-spel nästan mot de som man tävlar mot i sina miniligor. Och en spelare som väldigt många definitivt inte har i sitt lag, det är ju Lacazette i Arsenal. Mm. Och Arsenal dras med en hel del skador nu, vilket gör att rotation tror jag inte att Teta har råd med, utan Lacazette kommer nog att spela i princip alla matcher, gissar jag. Och de har ju ett himla fint schema. Nämsta fyra matcherna så har de deras svåraste där, det är 33an Everton hemma, sen har de Fulham hemma, Newcastle borta, West Brom hemma. En Lacazette, visserligen lite högt prisad med 8,3 miljoner, men jag tror att det kan sitta en del managers med en Watkins och pengar på banken, en Calvert-Lewin pengar på banken. Kanske en Vardy som de är missnöjda med och inte tror fullt ut på Leicester. Ja, det är klart att det är ju en no-brainer att gå till Garnacho, men det skulle kunna vara en riktig pant och ett sätt att sticka ut och gå på Lacazette.
Mm. Får se också vad som händer här på torsdag om Arsenal är kvar i Europa League. De fick ju ett litet snöpligt mål emot sig precis i slutminuterna där. Det blev väl 1-1 hemma, tror jag, om jag inte är helt fel för mig. Ska man gå på Lacazette så kan man ju väl hoppas att de ryker ur Europa League, för att det kommer ju vara fullt fokus, för att Arsenal är tyvärr, Stefan, men tåget har ju gått för topp 4 placeringen. Jag tror även att det har gått för topp 6, och det är jag ganska säker på att Stefan själv håller med om. Så länge de är kvar i Europa League kommer det ändå vara prioriterat, och då kan Lacazette ändå få någon rotation. Du är inne på att det är en del skador, absolut, det är det. Men det finns ändå alternativ. Vi har en ung Nketiah som kan komma in och ta den där centrala rollen. Jag tror att Lacazette kommer spela mycket oavsett, men det hade inte skadat i fantasy om man går på Lacazette biten om de ryker i Europa.
Ja, visst är det så, visst är det så. Man får ju hålla verkligen koll på det, och som sagt, det är ju ett riktigt långskott, men som sagt, ett sätt att sticka ut om man känner att man sitter på ett väldigt templigt lag och behöver någonting att kunna chansa på.
Ja, jag vet inte om du sa det är ju två rekar. Jag antar att Kane är den andra.
Ja, ja. Ja. Jag vet inte om jag sa det själv heller, men det kändes så givet att Kane känns själv.
Det blir en bra segway över till kaptensdiskussionen för Game Week 32. Jag var inne på det tidigare. Det är deadline på fredag redan, 19.30. Eftersom att Everton Spurs sparkar igång Game Week 32 redan då fredagkvällen. Och så här är det. Skulle det här inte vara en double Game Week-vecka och Spurs bara hade haft Southampton-matchen, så hade jag nog... liksom varit väldigt inne på att sätta den på Kane oavsett. Jag tycker Spurs, jag tycker Southamptons försvar ser bedrövligt ut, och ja, men Kane kan inte sluta leverera, så ja, men man kan hålla på med det här hur länge som helst och liksom prata. Det här är för mig inte veckan att sticka ut med binden. Den ska vara på Kane, tycker jag. Skulle det vara en single game week så hade Kane varit ett alternativ. Sen tycker jag det finns andra bra matcher. Spurs, som sagt, de möter Everton borta på fredagen. På onsdagen möter de Southampton hemma. Men United, ja, men de tar emot ett Burnley på Old Trafford. Det är Leeds Liverpool. Vi har Leicester West Bromwich. Vi har Newcastle mot Messi. Så det finns ju andra alternativ så. Men ändå så finns det inte alternativ nu med den här dubben. Inte gör det, Fredrik.
Jo, men det finns två tydliga alternativ, och det är de två alternativen står mellan om du ska dra ditt triple captain, om du har kvar det, eller om du inte ska göra det, på Kane alltså. För det är någonstans där jag befinner mig, eller rättare sagt, det är ju inget val egentligen. Har du triple captain kvar så trycker du ju av det nu. I alla fall gör jag det.
Mm. Ja, det tycker jag faktiskt är intressant att ta en sån diskussion här under kaptenssektionen. För de som har kvar det, vi förväntar oss ju en till ganska stor dubbelvecka. Mm. Det pratas mycket om 35. Det är inte klart än, men ja, vi tror ändå att det kommer vara i 35-an. Och visst, det kanske kommer komma något lockande alternativ där. Men det är lite det här ordspråket, en fågel i handen. Det här vet vi att det är en av ligans absolut bästa spelare som jagar skytteligasegern. Som sagt, så 15-matchen är liksom key. För deras försvar är riktigt dåligt. Och det är inte bara en känsla jag har. Det finns även underbyggt med statistik. Evertons försvar är bättre, men det är ingenting som skrämmer heller. Jag ska säga det att Jeremina gick ut skadad nu senast. Dessutom, det är inte positivt för Everton. De dras ju med en del småskador. Calvert-Lewin kanske inte är en försvarsspelare, men han missade ju förra helgen. Kan vara tillbaka, absolut. Men det är samma med Allan på mittfältet som är en defensiv kugge som också missar med någon liten skada. Jag tror även André Gomes missade, va? Alla de har väl Ancelotti sagt kan vara tillbaka mot Spurs. Men det är inte säkert, det är långt ifrån säkert att alla tre kommer tillbaka. Och Jeremina tror jag är borta. Så att jag tycker att det är helt rätt läge att trycka av triple captain om man har det. En annan sak som talar för utöver att Kane är Kane och jagar en skytteliga seger, det är ju just det avståndet mellan matcherna. Så att vi pratar en fredag onsdag. Det är ju liksom nästan en vecka. Och det enda liksom orosmolnet sett till det är ju att det är en final som väntar till helgen då i ligacupen. Men jag tycker absolut att det är helt rätt läge att dra av den. Ser du liksom någon anledning att börja kolla på andra Spurs-alternativ? Det är väl kanske främst sån, eller för att man tänker sig att ja, men här kan jag verkligen sticka ut i min liga om man verkligen jagar, eftersom man förväntar sig att alla sätter den på Kane.
Alltså det är ju, skulle jag säga, väldigt, väldigt, om inte dundrigt, lite modigt. Ja, nej, men det är det ju, för att det är klart att sån kan, vi har ju sett att han har trumfat Kane i ett flertal veckor, men om du får veta i förhand att en av de här två spelarna kommer göra 2+1 och du får 100 spänn att spela på det, så kommer du lägga dem på Kane. Rent sannolikhetsmässigt så är det Kane som gör det. För mig blir det liksom, jag ska inte övertänka det här, och nej. Triple captain är ju också ett jävla chip, ursäkta uttrycket, men det är ju liksom vad det är. Det här läget är ju på ett sätt ett ganska skönt alibi. Drar han en baksida à la Mané efter 6 minuter i första matchen, då är det ju så faktiskt liksom. Jag tänker trycka av det, för att det, precis som du redogjorde för, läget är bra, övertänk inte situationen.
Jag tycker det är helt fel läge att liksom betta mot crowden här. Det har funnits andra lägen då det liksom ändå har varit en ganska tydlig kapten som många har valt, men där det finns liksom ett case för det. Men jag skulle aldrig råda någon till att betta emot det, och jag skulle absolut inte göra det själv. Nu är jag supertråkig människa, så att jag inte skulle göra det är väl en sak. Men ibland brukar jag kunna tycka så här, men om man är modig då kan man ju göra så här. Här tycker jag inte att det finns något sånt case. Så att jag tycker att vi faktiskt lämnar kaptenssektionen där och egentligen bara har pratat Spurs. Eller tycker du att det är fel?
Nej, vi stänger det så. Vi stänger det så.
Bra. Då ska vi gå vidare till våra lyssnarfrågor. Och det har kommit in en del här. Okej. Börja med Niklas Sjöström. Han skriver att han missade chansningen på Shay Adams och Davinson Sanchez fick inte spela. Banka bytet nu och att få byta nästa omgång, eller byta in en mer klar back, eller ta bort Shay Adams mot billigt alternativ.
Ja, men Shay Adams borde väl ungefär vara samma prisklass som Henart, så?
Jag skulle tro det.
Om man bara tar det rakt i huvudet, så känns väl det raka bytet som ett ganska vettigt byte att göra.
Davinson Sanchez är väl ingen heller man sådär vill byta ut om om han ska få spela nu. Jag vet inte riktigt hur hans plats ligger i Spurs, men han spelar inte mot United, men annars har han ju varit ordinarie och spelat 90 liksom mycket. Så han kan ju mycket väl komma tillbaka här nu och spela dubbla. Så jag vet inte om jag hade gjort något byte där.
Nej, och inför en dubbel känns det ju väldigt så här, lägga bytet där och så får han spela dubbla och håller två nollor. Och...
ja, men det skulle vara liksom att göra det på liksom ett Spurs-byte och byta han till en annan Spurs-försvarare, säg om man går på Reguljon eller någon man tycker känns liksom bättre.
Nej, men då hade jag prioriterat att göra bytet med Shea Adams istället.
Jag instämmer där. Simon Nilsson, han sitter med en City-spelare, han sitter med en Raheem Sterling. Undrar om han ska göra det raka bytet Sterling mot Bruno, då han ändå har liksom pengar på banken och kan göra det. Eller är det någon annan han ska kika mot?
Vad säger jag? Vi var ju inne lite på Bruno eller Salah där förut. Och det är klart att City, hade jag suttit med Maran när jag gav ner på 4-5% Sterling, hade jag suttit på honom så hade jag ju skeppat honom pronto. Så det är ju bara att, det är bara att blunda och välja, tänkte jag säga. Nej, men oavsett vem man väljer att gå på så är ju det är en förbättring att gå från Sterling till Bruno eller Salah.
Jag hade ju lockats av att se hur morgondagens startelvor ser ut om Sterling inte är med. Nu tror jag att han kommer spela just i och med bortamöte mot Dortmund och hans speed. Men annars har ju han varit en sån spelare som lite har blivit liksom spelat bort sig från bästa elvan, och det är väl Mahrez och Foden liksom som lite har tagit hans, ja men som har trumfat honom. Men är det så att han inte får speltid i ligan så lockar det ändå kvar honom här när de ska möta Villa i helgen. Eller det är inte helgen, tror jag. De spelar väl senare. Spelar väl nästa typ om en vecka. Ja. Något sånt. Men det är väl det som är. Sen så är det ju hur laget ser ut i övrigt. Om man inte har sån så är det bytet så det som ska göras. Men ja, jag utgår från att han har sån. Det är klart, Sterling till Bruno, det är inte fel på något sätt. Men sån måste prioriteras före om man inte har honom. Anton Götesson, han är inne just på Aston Villa och undrar hur vi tänker kring dem och liksom de spelarna. Spelschemat ser ganska tufft ut nu på slutet och de övertygar inte på plan. Hur är det med dig, Fredrik? Har du några Villa-spelare i bygget?
Jag sitter med två stycken. Både Martinez och Watkins finns kvar.
Samma som mig där då?
Ja, och det är väl liksom, jag vet inte, vi kanske är lite i samma båt där, att det är ju kanske inte för att man jättegärna vill ha kvar dem, utan det är mer att man har liksom andra bränder att släcka, och det här är väl ingen brand, det här är mer glöd som ligger och pyr, och den där nesliga hängmatchen mot Everton som inte är utplacerad, man vill ju bara att den ska liksom hamna i någonstans, så att man kan förhålla sig till det, för nu sitter man och väntar på någonting. Det är som att sitta och vänta på, jag vet inte vad, någonting som ska komma någon gång. Det till slut blir det nästan lite abstrakt och svårt att förhålla sig till, kan jag tycka. Men jag stressar inte ut dem, och det har egentligen väldigt mycket att göra med att det inte är några stora pengar investerade där. Men sitter du på tre stycken tillgångar, då är det kanske läge att skeppa.
Ja. Nej, men det är väl det är Martinez och Watkins som är i många byggen. Det är någon som kanske har dubblat upp i Villa försvaret av Martinez och en Matt Target kanske eller så. Hade jag haft Target hade jag nog kollat på att skeppa ut honom om jag inte liksom har några andra problem i laget. Martinez är en sån där spelare. Vi såg det mot Liverpool. Det blev ingen nolla, det blev två insläpp, men han tar mycket, han gör mycket räddningar. Det är en bra spelare. Han tar 4 poäng liksom i en sån match. Det är typ det vad man kan nästan räkna med oavsett vilket motstånd det är, som ett golv, att han med 4 poäng får man i alla fall. Det är ganska bra. Så det ser inte som något jätteproblem. Han kommer få mycket skott emot sig när han när han möter City nu här i 32an. City som dessutom då har Champions League och en uppkommande ligacupfinal att tänka på. Jag skulle inte förvåna mig om Villa kan ställa till det på något sätt som de var nära på att göra för Liverpool. Så av den anledningen tycker jag inte det är något problem med att sitta med Martinez. Watkins är också en sån spelare. Gjorde mål mot Liverpool. Mm. Gillar ju att möta de här lagen där han får gå på omställning. Han är extremt snabb. Höga backlinjer och bara springa ifrån. Det är nästan så att jag hellre spelar Watkins när han möter City och Liverpool än när de ska möta lag som backar hem. Watkins ser inte heller något jätteproblem med dessutom den här uppkommande dubben. Jag tycker att det finns, i alla fall för mig och förmodligen för många andra, liksom andra spelare som man hellre byter ut. Till exempel sitter man, jag gör ju det nu, jag sitter med Watkins, Bamford och Kane i min forwardsuppsättning. Jag vill ha in Iheanacho. Ja, men det blir Bamford som får stryka på foten för att jag vet att Villa har den här dubben. Och det är så få matcher kvar så att den kommer ju komma. Även om de planerar in den i 38 så är inte det speciellt långt bort. Och jag har inga problem att sitta kvar med honom. Så resonerar jag. Sen så är det så här, för Villa, jag har en barndomsvän som jag träffade i helgen som är Villa-fan och vi pratade lite om det. Alltså Grealish, alltså gud vad han saknas. Han är så viktig, för skulle han kunna komma tillbaka, det är jätteskönt för Watkins. Så det får man ju hoppas lite, att han kan vara tillbaka till dubben. För nu fick han ju någon setback här. Grealish vill man ha tillbaka. Och då kanske det till och med att plocka in honom också. Och då kanske man sitter där med tre. Kanske man sitter med Watkins, Martinez och Grealish. Jag tycker man sitter ganska bra med både Watkins och Martinez faktiskt, trots det här spelschemat.
Apropå Watkins där, har du koll på, de har ju spelat 30 matcher Villa. Hur många av de 30 matcher har han spelat 90 minuter i, Ollie Watkins?
Jag har ingen aning, men jag kan inte komma på att han har blivit utbytt. Han har väl spelat allihopa, alla minuter.
Jajamän. Varenda minut hittills, och det är ju ganska anmärkningsvärt för en anfallare.
Verkligen.
Så till skillnad från de här tombolan och rouletten vi har pratat om tidigare, så är ju Watkins någon att lita på helt enkelt.
Ja. Vi har ju pratat en hel del City. Daniel Landqvist sitter med tre stycken City-spelare i laget just nu. Och tänker att han behöver bli av med en inför nästa gameweek. Och undrar om han ska prioritera att byta ut Gündogan eller Kevin De Bruyne. Och sen så nästa fråga är då, är Jota det självklara valet och vem annars? Och sen så försöker han säga att Lingard är en fluga likt internet. Jag vet inte vad han vill ha sagt med det. Internet har ju stannat kvar ett tag. Vi får väl se med Lingard. Men Lingard har vi pratat ganska mycket om. Men om vi börjar där med vem man skeppar i ett city, om man sitter med så pass många.
Ja, nej, men jag sitter ju med samma läge som honom med Gundogan och De Bruyne. Beroende lite på hur mycket pengar man har på banken såklart. Så alltså De Bruynes höjd är ju, om du bara liksom får ha en kvar inför en match, så hade jag kanske hellre suttit med De Bruyne. Men jag har heller inga problem om man inte har stålarna att skeppa De Bruyne. Och det kan ju också vara en möjlighet att bygga om lite i strukturmässigt och sådär. Så att, nej, jag, för min del så kommer jag att byta ut De Bruyne. Nu vet inte jag, nämnde han ju inte sån som vi sa tidigare om man har honom, men Jota är absolut ett bra alternativ, Lingard är också ett bra alternativ. Någon av de tre, att byta ut både Gündogan och De Bruyne mot två av de tre, det är klokt.
Ja, förstå att plocka Gündogan och Kevin De Bruyne, ta in Jota och Lingard, då har man lite pengar över sen.
Ja, då har man stålar.
Ja. Simon Greco, han är inne på, är Son given i bygget resten av säsongen med tanke på hans dubbelmatcher nu i Game Week 32? Det har vi väl pratat lite om att, ja, du var inne på att det kanske kan vara så. Jag är också med på det tåget, men ser ändå en viss potential att liksom ändå switcha honom om det finns någon annan som dyker upp. Sen så undrar han lite vilka försvarare man ska satsa på här i slutet. Själv har han Cresswell, Rydiger, Trent, Target och Stones. Och sin egna spontana tanke är att byta Stones, men han vet inte riktigt vem man ska byta honom mot. Och där är väl ett typiskt sånt läge. Jag tycker att både Stones och Target är sådana som man absolut kan kolla på och skeppa vidare om man inte har andra problem i bygget.
Ja, du nämnde ju en Reece James där som en riktig outsider. Behöver inte vara fel. Blicka mot.
Castagne också. Kasta in igen.
Absolut.
André Widerheim Ekelund. Är Lucas Moura en chansning eller spelar han båda matcherna? Ja, du var inne på det. Det är svårt. Det finns många alternativ där i Spurs. Men jag tycker att Moura har gjort det ganska bra. Det är kanske den spelare som jag skulle gå mot om jag hade gått på tre Spurs-spelare utöver Son och Kane, om man nu inte går på målvaktsspåret då. Jag tycker Moura har gjort det väldigt bra, men det är en chansning, men det kan vara en som faller väl ut också. Ja, det är det här trånga mittfältet. Erik Julin, vem ska ut när Son ska in? Han sitter med ett mittfält med Salah, Bruno, Mount, Jota och Lingard. Och dessutom pengar på banken.
Ja, det var nog kanske det tuffast tänkbara fältet. Vad hörde du det?
Jag har ju varit inne på det här. Just att ha Salah, Bruno och Son tycker jag liksom har varit väldigt klurigt. I det här läget, jag vet att det är din gullegris, men det är Mount jag kikar mot om man har råd.
Nej men alltså utifrån att Son har dubben här nu så får man ju släppa all prestige liksom och så. Så att jag hade kanske också Mount alternativt att jag hade växlat ut Jota och nöjt mig med Salah.
Våga inte ta Lingards namn i din mun där.
Nej, men det gör jag inte.
Newcastle, plocka ut han inför Newcastle, gör det.
Exakt, det är jag aldrig skulle göra. Det är heligt.
Det är nästan att Triple Captain Binder ska sitta där trots Keynes.
Det hade ju varit legendariskt, Triple Captain på Lingard. Så...
sitta där helt själv.
Och tänka på det, Alex, det är nästan, vi var ju väldigt inne på Zuzek-tröjan där, att du skulle beställa den i första halvan av säsongen, men visst är det en Lingard-tröja som är närmast nu, eller?
Den är ju fin, alltså.
Den är ju fin, alltså.
Ja, och gärna också att han lämnar United i sommar, och helst inte till West Ham, att man har West Ham-tröjan med Lingard, att det bara är den här tiden som liksom tröjan ska representera.
Ja, det är fint. Det vill vi se när den här pandemin skiten är över och vi kan styra ihop lyssnarna på någon bra häng kanske på Glenn Sportsbar i Göteborg. Vill vi se det, Alex, i Lingard-tröjan.
Stänger inte alls någon dörr för det.
Det är bra.
Mikael Öhman, han ska ersätta Kevin De Bruyne med Salah. Men ha funderingar, för han verkar inte ha Jota heller. Om man istället ska gå för Jota för att frigöra mer pengar för att då kunna uppgradera en Zuzek till Lingard eller satsa på någon annan spelare med bra form och spelschema.
Vad säger du?
Jag vet inte om jag är så här tråkig och traditionell här, men jag har mycket enklare att sätta en kaptensbindel på en Mohamed Salah än Diego Jota. Även om Jota liksom presterar bra. Det är lite samma den här diskussionen som när det var Mané eller Salah. Just att Salah har straffarna och han slåss där i med skytteliga seger mot en Kane. Jag vill gärna ha ett kaptensalternativ där då. Och då vill jag ha Sala.
Ja, och sen ska man säga att Sala är ju säkrare på en start. Alltså Jota är ju, han är ju bra, han är i form och sådär, men det är ju inte, han är inte alls liksom garanterad start. Någonstans är det ju ändå, han ska ändå peta någon ur liksom från trion där med Sala och Mané och Firmino. Mm. Så att ur den aspekten så håller jag med om Sala.
Ja, ja, det är svårt alltså, men jag hade nog gjort det. Henrik Jonsson, han drog ett wildcard nu senast och gick hårt in i Leicester. Han dubblade upp med både Vardy och Iheanacho, men undrar om han redan nu ska dumpa Vardy och bara lita på Iheanacho. Det, ja, hur tänker du?
Mm, ja, alltså jag hade kanske inte suttit så supernöjd med båda. Så att jag hade nog liksom blickat lite mot att vad kan jag få in istället för Vardy. Vardy är ändå ganska dyr. Och förutsatt att man då sitter med Kane och kompletterar de två, så kan du ju gå i princip till vilken anfallare du vill från Vardy. Det ger ju en ganska bra frihet. Alternativt downgrada honom ganska rejält och kunna växla upp någon av mid-price-mittfältarna till någon, till en sån eller till någon så här lägre premiumsfältare. Så att jag hade nog blickat mot att göra någonting med Vardy för att hitta en annan väg.
Mm. Vi kanske ska avsluta här med en fråga från en av våra norska lyssnare. Allan Wetterhus som har hört av sig, har hört av sig tidigare också. Min norska är så där, men jag ska försöka göra en direkt översättning. Tycker ändå att det går ganska bra i den här frågan, tror jag. Han skriver det om Spurs då, Kane, att han är självskriven. Men undrar om man absolut måste ha fler Spurs-spelare inför Double Game Week 32. Med tanke på att Spurs inte är i superform. Mourinho tar livet av all spelglädje. Han har Sala, Bruno, Rafinha, Jota och Messi, skriver han, i bygget. Så skulle gärna slippa att ta in Son till exempel. Son är sådär som man vill ha in den här veckan ändå, tycker jag. Men jag förstår Allans fråga. Vi har ju pratat lite grann om det här, men vill du säga något avslutningsvis om är Son liksom ett måste? Han är ju inte ett lika stort måste som Kane i alla fall väl.
Nej, men det är han ju inte, absolut inte, utan sitter du i ett läge där du inte har någon av dem, då hade du valt att plocka in Kane alla dagar i veckan. Sitter du med bara Kane till exempel i bygget, så blicka mot att ta in sån. Men inte, hade du dragit alltså minus 4 för att ta in sån, ja kanske, minus 8, nej det hade jag nog inte gjort. Och beroende lite på vem du måste ta ut och sådär, så att jag tror att det går att överleva, jag vet inte vad du säger, men det går nog att överleva ett double game weekend utan sån, det är rätt övertygad om.
Jag tror inte jag hade i exakt Allans läge där jag hade suttit med det mittfält som man nämnde som är riktigt fint, Sala, Bruno, Rafinha, Jota och Lingard. Visst, skulle han kunna göra Finja till sån, så hade jag gjort det. Dessutom när Finja är lite tveksam, men det är svårt att se att han kan göra. Jag ser inte sån som ett sånt måste ha. Binden kommer vara på Kane. Det som man skulle kunna göra då, det är om man har istället byte och kunna göra i backlinjen med någon försvarare som man kanske tycker att man ändå vill bli av med. Att ta in en sån spelare lite för att täcka Spurs-poängen. Man kanske inte vill ha dem på lång sikt, men lite som en så här sköld för de som sitter dubbelt eller till och med trippelt i Spurs. Så det skulle kunna vara ett alternativ. Jag hade nog inte liksom för den här gameweeken och sen då en blank fimpat Sala eller Bruno.
Nej.
Det hade jag inte gjort, när de dessutom sitter med bra matcher för sig. Så det är min tanke kring det. Men där måste man gå på egen magkänsla och så. Men hade frågan på annat sätt varit ställd om man måste ha Kane, ja, men där är bara ta de minus som krävs och sätta binden där. Men eftersom att Son tror jag inte kommer vara speciellt tungt bindlad. Det kommer finnas de som vill sticka ut och sätter den där istället för på Kane. Men det kommer inte vara alls på samma sätt, och jag tror att det kommer lite bitar om i arslet. Så nej, jag tycker inte han ska kasta om det där mittfältet allt för mycket. Med det så tycker jag vi tackar för oss. Det rullade ju på även det här avsnittet och blev ganska långt. Jag hade mina betänkligheter kring hur långt det skulle kunna bli, men vi verkar vara bra på att bara kunna prata på. Jag påminner väl igen om det. Vi tar jättegärna emot feedback på det här nya sättet där vi inte har en regelrätt laggenomgång från förra Gameweek, utan istället lyfter upp några intressanta punkter var som vi sedan diskuterar lite mer kring. Skriv gärna till oss på Facebook. Alternativt så mejlar ni oss. Vår mejladress är svenskafpl@gmail.com. Stort tack för att ni lyssnade den här veckan, och vi är återigen nästa vecka. Ha det bra!
Ha det gott, ciao!
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.